Välkomna till den 13:e predikan från den här boken, Ett flödande ljus, predikningar över Romarbrevet. Vi har idag kommit fram till kapitel 7, verserna 1 till och med 6. Låt oss be. Må nu hoppets Gud fylla oss med all glädje och frid i tron, så att vi överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. I Jesu namn. Amen. Paulus skriver i de 6 första verserna av kapitel 7. Eller vet ni inte, bröder, jag talar till sådana som känner lagen, att lagen råder över människan så länge hon lever. En gift kvinna är genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men om mannen dör är hon fri från den lag som band henne vid mannen. Om hon ger sig åt en annan man medan hennes man lever, kallas hon alltså äktenskapsbryterska. Men om mannen dör är hon fri från lagen, och då är hon ingen äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man. Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp dödats från lagen, så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud. Så länge vi levde i köttet var de syndiga begären som väcktes genom lagen verksamma i våra kroppar, så att vi bar frukt åt döden. Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Herre, skriv in dessa heliga ord i våra hjärtan. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Det är vanligt att över kapitel 6, som vi behandlat tidigare, sätta rubriken Frihet från synden. Över detta kapitel som vi påbörjar idag, kapitel 7, Frihet från lagen. Och sen över kapitel 8, Frihet från döden. Så den här predikan kommer då följaktligen att handla om friheten från lagen. Först ska vi notera att det finns ett ont fördärvbringande samband mellan synden, lagen och döden. Det ska vi uppehålla oss vid nu i predikans första del. I Första Korintherbrevet 15:56 står det: dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Och i Första Korintherbrevet 15:26 skriver Paulus att döden är den sista fienden, den fruktansvärda makt som skördar människor som offer. Men sin makt äger döden endast genom synden. Synden är det vapen, den udd, som döden använder för att förgöra människan. Gud hade ju sagt till Adam att han inte fick äta av frukten på trädet med kunskap om gott och ont, för då skulle han döden dö. Första Mosebok 2:17. Hade Adam aldrig syndat, hade döden inte haft någon makt över honom. Paulus avslutade också kapitel 6 med att säga att syndens lön är döden. Men synden skulle i sin tur inte ha haft någon makt om inte lagen funnits. Om inte Gud gett sin vilja till känna, hade det ju inte funnits någon lag att överträda, det vill säga att synda mot. Därav förstår vi orden att dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, skriver Paulusen i nästa vers i 1 Korintherbrevet 15, alltså vers 57. Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Jesus frälser oss från såväl synden, lagen som döden. Genom att i sin egen död ha tagit bort synden har han tagit bort dödens udd, det farliga i döden. Ett spjut eller en pil är ju ofarliga om man tar bort udden från dem. Så är också döden ofarlig när dess udd, synden, är borttagen. En kristen kan därför dö den kroppsliga döden med frimodighet. Det enda som kan skada honom eller henne i döden, synden, är ju borta. Därför blir döden för den kristne bara en vinst. Filipperbrevet 1:21. Men ve den människa som dör i sina synder, vilket alla människor gör som inte tror på Jesus, som Jesus säger i Johannes 8:24. För dem är dödens udd, synden, obruten kvar, och därför skadas de av den andra döden, det vill säga den eviga döden eller helvetet. Den kristne hamnar däremot inte i helvetet. I Uppenbarelseboken 2:11 så står det att den som segrar, det vill säga den som bevaras i tron på Jesus genom detta liv och får ett saligt slut, ska inte skadas av den andra döden. I kapitel 6 av Romarbrevet har vi sett hur Jesus frälste oss från synden. Och nu ska vi, när vi går igenom kapitel 7, se hur han frälser oss från lagen. Och sen ska vi vid genomgången av kapitel 8 se hur han frälser oss från döden. Och då säger vi i predikans andra del att döden sätter stopp för lagens krav. Paulus inleder med att slå fast en princip i den första versen. Eller vet ni inte, bröder, jag talar till sådana som känner lagen, att lagen råder över människan så länge hon lever. En lag, vilken lag som helst, äger sin giltighet bara så länge en människa lever. När hon är död kan inte lagen längre göra några anspråk på henne. Det går inte att ställa en död människa inför rätta. När hon är död är hon fri från lagen. Det är den princip Paulus inledningsvis slår fast. Han fortsätter sedan med att exemplifiera från det vanliga livet i vers 2 och 3. En gift kvinna är genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men om mannen dör är hon fri från den lag som band henne vid mannen. Om hon ger sig åt en annan man medan hennes man lever kallas hon alltså äktenskapsbryterska. Men om mannen dör är hon fri från lagen, och då är hon ingen äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man. En änka får alltså gifta om sig med en ny man. Så länge hennes första man lever får hon inte gifta om sig, men när han dör är hon fri. Döden sätter alltså stopp för den gamla förutsättningen. Den förändrar saker och ting. Det är endast det som Paulus vill säga med detta exempel. En del bibelutläggare försöker pressa detta exempel av Paulus för hårt, som om det vore en allegori där varje aktör och varje led motsvarar något i verkligheten. Men så kan man inte göra, eftersom det här inte är fråga om en allegori. Det hela går inte ihop om man närmar sig dessa verser på det sättet. Så kan ju till exempel inte Kristus vara både den första mannen som genom sin död upphäver lagen i vers 4 och samtidigt den andra mannen som uppstått från de döda i vers 4. Den man som kvinnan är fri att ingå äktenskap med efter att den första mannen har dött. Det är ju samma Kristus som dör och uppstår, och inte två olika män, vilket är fallet i det vardagliga exemplet. En del förnumstiga bibelforskare är till och med fräcka nog att här beskylla Paulus för bristande stringens i tanken, eller för att ha valt ett dåligt exempel för att illustrera en andlig sanning och så vidare. Men Paulus vill som sagt med detta exempel endast klargöra att döden innebär sådana förändrade förhållanden att en lag inte längre är tillämplig. En sak till behöver påpekas. Detta bibelställe framhåller den allmänna regeln vad gäller skilsmässa och omgifte. Det finns undantag vad gäller detta. Den genom otrohet bedragne, Matteus 19:9, och den illvilligt övergivne, 1 Korintherbrevet 7:15, har rätt att ingå ett nytt äktenskap, även om den tidigare mannen eller hustrun ännu lever. Den lutherska bekännelsen lär därför helt bibelenligt i om påvens makt och överhöghet. Det är på sidan 353 i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, där det står: orättfärdig är också den förordningen som vid äktenskapsskillnad förbjuder den oskyldiga parten att gifta sig. Efter detta exempel från vardagslivet går Paulus nu vidare och visar att denna princip även gäller på det andliga området. Även där förändrar döden saker och ting. Den lossar lagens grepp och frigör till nytt liv. Det ser vi i vers 4. Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp dödats från lagen, så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud. Den kristne har dödats från lagen. En död har inträffat, så att lagen förlorat sitt anspråk på honom. Den kristne kan nu ingå ett nytt förhållande, så att han inte längre tillhör lagen, utan en annan, nämligen honom som har uppstått från de döda. Låt oss se närmare på detta. Lagen, som riktar sina krav till alla människor, begär helt rättmätigt att varje överträdare ska bestraffas. Att vara föremål för lagens bestraffande makt är det naturliga tillståndet för varje man, kvinna och barn, allt sedan Adams syndafall. Paulus har visat genom ett vardagligt exempel att det enda sättet att frigöras, att undantas från lagens anspråk, är genom döden. Först när vi dödats i detta ords samtliga bemärkelser, kroppslig, andlig och evig död, har lagens anspråk på oss hävts. Det märkliga, underbara med Guds frälsningsrådslut är nu att han gjort frälsningen möjlig för syndare som alltså inte behöver dö. Gud har sänt en ställföreträdare, sitt offerlamm, att dö i syndares ställe. Denna ställföreträdande död tillräknas syndarna. Den kommer dem till godo. Dessa behöver nu inte själva dö, utan har redan, skriver Paulus i vers 4, genom Kristi kropp dödats från lagen. Detta skedde på Golgata då Kristus spikades fast på korset. Till sist nu, döden avslutar något gammalt och ger rum för nytt liv. Följden av detta blir, genom Guds nåd och vishet, att lagens grepp om oss, dess anspråk på oss, helt har upphört. Detta öppnar en helt ny möjlighet för oss, nämligen att vi kan tillhöra en annan, honom som har uppstått från de döda. Precis som kvinnan vars make hade dött, vilket gjorde det möjligt för henne att ingå ett nytt äktenskap, har syndarens död från lagen och dess anspråk gjort det möjligt för honom eller henne att ingå ett nytt förhållande, nämligen med Kristus. Paulus har redan i kapitel 6 visat att friheten från syndens slaveri inte leder till ett tygellöst liv, utan tvärtom till helgelse. Romarbrevet 6:22. Här säger Paulus samma sak om friheten från lagen. Kristus led och dog i vårt ställe för att frigöra oss från lagen, för att vi ska bära frukt åt Gud. För den människa som blivit fri från lagen utgör denna naturligtvis inte någon drivkraft till goda gärningar. Den människa som står kvar under lagen bär istället frukt av helt annat slag, nämligen döda gärningar. Paulus skriver så här i vers 5 och 6. Så länge vi levde i köttet var de syndiga begären som väcktes genom lagen verksamma i våra kroppar, så att vi bar frukt åt döden. Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Nu står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Paulus är noga med att inte säga att lagen är ond. Den är ju Guds lag och uttryck för hans heliga och goda vilja. Det är istället vår onda natur och våra syndiga begär som utgör problemet. Det är dessa, inte lagen som sådan, som bär frukt åt döden. Paulus kommer senare i Romarbrevet 7 att närmare gå in på lagens verkningar. Men här nöjer han sig med att säga att det inte är den som gör, att det inte är den lagen som gör det möjligt för den kristne att leva ett helgat liv. Denna förmåga kommer från en helt annan källa, från anden. Men nu är vi lösta från lagen, skriver Paulus, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Nu står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Den helige ande verkar tacksamhet över Guds nåd i den kristne. Och denna tacksamhet visar sig i ett nytt liv, i kärlek till Gud och tjänande av nästan utan lagens piska. I Lova Herren, psalm 48, sjunger vi med den lutherske reformatorn Paul Speratus. I vers 5 och 6 och 7. Han som i världen kommen var att världens synder bära, Guds lag för oss fullkomnat har, med lydnad och med lära, ej lagen mer fördöma kan, den som i hans försoning fann en väg till nådastolen. När vi nu sätta lit härtill och egen vanmakt finna, Gud all vår skuld förlåta vill och lugna själv vårt sinne. Vi varda fromma inför Gud och redo att hans helga brud med bud med villigt hjärta lyda. Med tron Guds ande kommer god att oss ånyo föda och verka i oss annat mod och köttets välde döda. Det goda verk så komma fram, vi finna idel synd och skam i vad vi fordom gjorde. Och till dessa psalmens ord säger vi amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.